just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
I slutet av 80-talet någon gång så ser hon en man föreläsa. Tycker att han är väldigt attraktiv. Men han är illa klädd. Så då bestämmer hon sig för att hon ska förbättra hans garderob. Så varje år kring jul så skickar hon honom ett plagg. Anonymt. Och så sen så... efter första gången hon gör det så ser hon honom ute på något vernissage i Paris. Och då har han på sig den här slipsen eller vad det var hon skickade, men den passar inte till skjortan han har på sig, så då förstår hon att hon måste skicka en total garderob så att han kan bli helt välklädd.
Vi närmar oss den 12 mars, 4 dagar efter internationella kvinnodagen. Och det här är den andra delen av det 14:e avsnittet av gästabudet. Det handlar förstås om den mörka kontinenten, kvinnan.
Victor, vad händer i dig när du lägger an den här rösten? Det är liksom fördelt.
Jag undrar mer, vad händer i Mikaela när Victor lägger an den?
Nej, men jag vill bara berätta att jag i pausen upptäckte ett mycket kvinnligt problem, nämligen att jag har bränt hål på min sidenblus när jag lagade mat till er.
Oh, nej, det är ett ganska kvinnligt problem, man beklagar. Mm.
Men maten var verkligen värd det, måste jag säga.
Ja, det var toppen.
Jag har också gjort det flera gånger. Alltså, sidenblus är verkligen, man ska inte, alltså, det uppmuntrar inte till praktiska sysslor.
Nej.
Min ursprungliga karriärström var att bli fotbollskommentator. Det var min första dröm om ett yrke.
Okej. Okay. Ja, nu vet vi det.
Vad skönt, då kan vi gå vidare.
Men precis, vi ignorerar det.
Inte så konstig dröm. Har ni träffat en kille?
Nej, det var inte det kanske som var det som vi reagerade på. Hur som helst så återkommer nu till protokollet.
Det här lite Tourettes-liknande behovet att prata om att vara kille i ett avsnitt om kvinnan, det är ändå fascinerande.
Jag tänker att så här, männen behöver också en röst i det här samhället.
Vi har ju gjort ett avsnitt om manlighet redan.
Men inte, ja, med tre
tjejer. Jag tänkte nu att i avsnittet om manlighet så var ju du väldigt tyst, Victor. Och så fick man fråga så här, men vad tycker du, Victor? Vad anser du om pappaledighet? Vad tycker du om det här och det här? Så det här kanske då är backlashen som kvinnorna brukar säga.
Men är det inte intressant att vi har gjort ett avsnitt om manlighet och nu gör ett avsnitt om kvinnan? Är det för att vi uppfattar liksom kvinnan som någonting essentiellt men manlighet som performativt?
Mm. Jag tror jag uppfattar dem som likvärdiga.
Jag tror att vi var lite mindre noggranna med terminologisk precision inför det här avsnittet bara. Jag var inte säker på vad vi skulle prata om riktigt, bara någonting med kvinnor.
Men jag tror att det kan finnas något i det ändå som inte handlar om oss utan som handlar om kulturen generellt. Att man talar om manlighet och så talar man om kvinnan.
Mm. Ja, jag är nog inne på Mikaelas linje där. Det var också därför jag ställde det. För jag tänkte att kvinnan i litteraturen är mer ett objekt. Alltså mannen i litteraturen är liksom mycket svårare att isolera för att mannen så ofta är den som talar. Medan kvinnan är liksom någonting som gestaltas som en liksom mer av sluten form kanske.
Ja, förutom med de böcker jag känner obehag av då.
Ja, förutom med de böcker som Viktor av politiska skäl inte läser.
Men det råder ju någon slags konsensus också om att mannen har blivit ointressant. Att så här, mannen har varit det universella subjektet så länge. Och då bryter någon slags nevros ut på kultursidan om så här, vi måste prata om manlighet. Vad håller egentligen på att hända med manligheten? Manlighetens sårbarhet och så vidare. Men ingen är så här, vågar gå på pudens kärna mannen längre. Det har blivit ett liksom...
Men den som gör det... Nu försöker jag skapa...
Damn, vilken övergång.
Ja, vad det heter, Viktor, när man gör en sån övergång?
En segway.
Just det. Herregud. precis. En sån gör jag nu. Till mitt...
Säg det.
Segway gör jag.
Alltså, jag kommer aldrig glömma när jag fick dig åka elektrisk sparkcykel. Det
behöver vi inte tala så mycket om.
Filmade du?
Ja, hon tyckte det var jättekul.
Nej, men jag var ju rädd. Och du jag och Lyra åkte Voi i Tantolunden. Och jag var faktiskt, jag är väldigt harig. Alltså jag tror jag skulle bryta fot. Ja, men du var verkligen, jag minns att du var häpen för att jag var så himla rädd.
Jag var häpen för att du var så glad, men du kanske nervös skrattade.
Ja, alltså jag var glad också, men jag var också rädd. Jag minns det som att jag blev häcklad av dig.
Men alltså det var ju lite...
Så det var, du tvingade Becka upp en Voi. Hon började skratta av skräck. Och då började du hånskratta.
Ja, så var det. Exakt, just exakt.
Becka var såhär, jag har alltid velat testa faktiskt i hemlighet. Och... Sen så fanns det ju något häcklande över själva situationen, att hon ansåg sig för fin för att någonsin låsa upp en Voi själv, men ändå så gärna ville testa. Och så for hon omkring där på gångvägar och fnissade nervös.
Jag tror det här är det som kallas broderskap faktiskt.
Ja, jag minns inte exakt, men så kan det ha varit. Och i alla fall så förekom broderskap, tror jag.
Det var någonting med att du tog ordet segway i din mun som förde tankarna till det här. Ja, visualiserade dig på en segway plötsligt.
Jag en gång så gav jag det i födelsedagspresent till min dåvarande pojkvän att vi skulle åka segway i Hagaparken. Och det gjorde vi. Och det var jättekul.
Nej, 4 av 5 present skulle
jag säga.
Hur kan
du ge en sån present?
Ja, det är frågan.
Det är ju som ett straff.
Nej, för jag tror att båda hade liksom, vi hade sett de här sakerna på stan och liksom förundrats, men så tror jag att vi kände att det här är en kulturell erfarenhet som är liksom präglande för tiden på något sätt, och vi kände att
vi gjorde en kulturmarxistisk analys.
Vi kände ett rent teoretiskt intresse av att ställa oss på en segway, och så tänkte vi, då måste man kunna få åka liksom en längre sträcka, man kan inte åka omkring i innerstan, och så fick han det i present. Och det var, alltså, det var otroligt kul.
Ja, jag hade gärna tagit emot den här presenten.
Ja, det var jätteskönt. Alltså, det är så intuitivt att styra en segway. Hur som helst så är...
Nu kommer en kvinna som inte åkte segway.
Jag heter Rebecka, jag är 31 år gammal och jag ska läsa... Jag ska tala lite kort om George Eliot. Har ni någon relation till George Eliot?
Ja, jag har en kompis som var tvungen att övertyga en administratör om att George Eliot var kvinna för att få igenom en litteraturlista en gång. Det är ju en kvinna som skrev under en pseudonym som skulle låta som en man.
Det är lite som J.K. Rowling, kan man säga.
Ja.
Att det är en, ja, precis. Hon antog detta namn för att få ut sina romaner lite mer ostört.
Då... Sen några år senare exploderade hon i transfobiskt hat. Nej.
Va?
Nej, det var J.K. Rowling bara kanske.
Ja, J.K. Ja. George Eliot har inte tagit ställning, tror jag.
Jag tänkte först utropa, men det är den här manliga kvinnan som var ihop med Chopin. Men det är det ju inte, för det är George Sand.
Precis. Ja. George Eliot, hon var också ihop med en man, men inte med Chopin. Det är liksom en engelsk författare som föddes 1819, om jag minns rätt, och hon blev ganska, alltså hon räknas för ett liksom det engelska 1800-talets stora prosaförfattare. Så.
Det är hon, Austen och Thackeray typ.
Ja, men typ. Och,
Dickens.
Ja, och hon hade liksom, hon är inte ett sånt fenomen som man liksom upptäckt i efterhand, utan hon var väldigt stor även under sin livstid. Men hon ansågs ju då tämligen okvinnlig, och det finns något sånt underbart citat av så här, någon liksom, samtida manlig författarkollega om att så alltså, han är så chockerad av att en kvinna kan vara så fullständigt cerebral så att han liksom känner medlidande med henne för att hon är ett så fullständigt misslyckat sexuellt objekt. Att det är så, hur ska det någonsin gå? Hur ska det gå för Mary? Hon kommer aldrig lyckas i egenskap av kvinna, för hon tänker bara på sina romaner och på sitt tänkande. Men det som då är tur är att de här romanerna är så fasansfullt bra. Och jag har alltid haft lite fördomar mot England och sådär, så jag har mer läst liksom det tyska och det franska och ryska och sådär. Men jag läste då George Eliots mest kända roman Middlemarch från 1871-72 här om månaden, och blev helt förkrossad faktiskt över hur vansinnigt bra den är. Och Victor har också läst den för länge sedan.
Det var länge sedan, den är ju fantastisk. Men jag har inga sådana här problem med det brittiska 1800-talet. Det är ju bland de bästa. Bronte-systrarna. Elliot.
Kan ni ge en liten recap? Vad handlar den här romanen?
Ja, det är en roman. Alltså Middlemarch då, som titeln är. Det är namnet på en stad. En fiktiv stad. Och den här romanen, som är kanske 700-800 sidor. Den utspelar sig i den här stan under några decennier. I början, mitten av 1800-talet. Och den skiljer några olika familjer, kan man väl säga, eller liksom olika individer inom olika familjer i den här småstan och deras respektive öden. Men framförallt så skiljer den väl två äktenskap, kan man säga. Och det är då mellan ett par som heter Lydgate och Rosamund, och ett annat par som heter Dorothea och Casaubon. Och de är, man kan säga liksom att de här är någon form av inverterade spegelbilder av varandra, kanske. Att Rosamund, hon är liksom en ung borgerlig kvinna från en ganska liksom fin familj, men hon har framförallt själv fått en väldigt, väldigt tjusig uppfostran, och hon är övertygad om att hon måste träffa liksom en man som står över klassmässigt och i fråga om galanterier står över alla män i den här provinciella stan. Och sen flyttar då den unga idealistiska läkaren Lydgate till Middlemarch, och han har studerat och arbetat i Paris, och han är liksom en man av världen, och framförallt så kommer han från en väldigt tjusig familj. Och de får upp ögonen för varandra, och Rosamund blir helt besatt av honom, och Lydgate är inte särskilt intresserad, utan han uppvaktar henne så som en man av hans rang bör uppvakta en vacker och belevad kvinna, men egentligen så bryr hon sig inte. Men sen så när Rosamund vid ett tillfälle faller i gråt inför honom, så blir han förälskad i henne, för att han inser att det här är en sån skygg, öm kvinnovarelse, och så här ska en hustru vara. Och det gifter de sig, och det går inte alls bra. Och sen har vi det andra paret då, som
vi alla varit där,
man vet exakt, naturligtvis. Och sen så har vi det andra paret som är Dorothea då och Casaubon, som är de som intresserar mig allra mest, och det är också det som jag tänkte läsa lite grann från. För jag ska säga att hela den här boken, det har varit väldigt svårt för mig att välja citat, för att Eliot är en sån liksom makalös prosaförfattare, alltså det är som en liksom mer koncentrerad prost kanske, att det är liksom varenda mening innehåller någon sån liksom oerhört psykologisk insikt. Och det är så, hon är otrolig, dialogen är helt fantastisk. Alltså lite grann så scener ur äktenskap tycker jag att det är, när hon skildrar de här respektive relationerna. Men Dorothea, hon kommer från en ganska också välbemedlad familj i den här stan. Och hon är tämligen kristen. Och hon är en ung idealist, Dorothea, och hon är övertygad om att hon är satt på jorden för att hjälpa andra människor. Och hon vill gärna liksom, hon vill bidra på det sätt hon kan. Och för henne så är det då, i och med att hon är kvinna, så att säga, det här är ju inget som liksom skrivs ut, men det hon kan göra är ju att gifta sig. Och hon vill gifta sig med ett geni och hennes mansideal är att hon ska gifta sig med till exempel då poeten John Milton under tiden som han var blind. För då skulle hon kunna guida honom, då skulle hon kunna så, läsa högt för honom och hjälpa honom i hans arbete. Alltså hon ser sig själv som liksom en form av barnmorska till en äldre, briljant man. Det är hennes syn på det ideala äktenskapet.
Därför den här biten fascinerade.
Exakt. Jag tycker att det är en otroligt bra roman om äldre män. Och hon är då väldigt, hon är mycket intelligent och understimulerad och passionerad i sin liksom förryckta världsbild, Dorothea. Och hon, det är mycket svårt för henne att, hon är också väldigt vacker, så hon har olika friar och sådär, men hon tycker att de är simpla. Men sen så råkar det vara så raffinerat att det finns ett snille som bor en liten bit bort, Kasobon, som är kanske 50. Han är mycket ful. Han ser ut som John Locke, eller Locky. Och det tycker alla andra är liksom gräsligt. Men Dorothea tycker att det är ett belevat utseende. Det vill säga att han ser ut som typ ett sklett med liksom en slags grå peruk. Och han, Kasobon, är någon form av universalsnille som har då i många decennier arbetat på ett verk som heter Key to All Mythologies. Där han ska på något sätt liksom blottlägga en allmän grammatik som finns i mänsklighetens samtliga mytologier. Det tar väldigt, väldigt lång tid. Och det visar sig senare i romanen att den bidragande anledningen till att det här tar så lång tid för Kosobon är att han inte kan tyska. Och tyska är då enligt andra i den här romanen det språk på vilken den här forskningen förs. Så han är liksom, Kasobon är inte uppdaterad med de senaste 30 årens forskning på det här området. Men han vägrar erkänna det för andra eller för sig själv. Så han sitter i sitt liksom torn och kollar på Key to All Mythologies. Och när Dorothea då får upp ögonen för honom och han för henne, så är hon inte medveten om detta, utan hon tänker ju bara att det här är det största liksom, det här är det närmaste jag kan komma John Milton i mitt närområde. Och Kasobon, han har varit länge på jakt efter en sekreterare. Han vill liksom ha gärna, han är väl asexuell skulle man kunna säga, tror jag, men han tycker att det verkar trevligt ändå med någon som kan hjälpa honom med hans arbete. Och i Dorothea så ser han liksom en ung, engagerad, idealistisk själ och blir väldigt imponerad. Och de gifter sig och de åker på en otroligt, och Dorothea är ju förälskad och Kasobon, jag tror inte man kan använda den sortens ord kanske, men han tycker ändå att det här fortsatt är en god idé.
Men hon har liksom en erotisk förbindelse till honom.
Det är svårt att säga. Alltså hon har, alltså på samma sätt kanske som hon har en erotisk förbindelse till Kristus liksom. Mm. Att det är någon form av sublimering kanske, för hon känner ju väldigt, väldigt passionerade känslor. Men det verkar ju inte kanske som att de riktigt ligger med varandra. Så. Eller som att han har någon större lust med det. Eller som att hon har någon större lust med det.
Mm.
Vad säger du, Victor?
Han ville bara humma till det manligt. Som visar att han är i rummet. Mm. Eftersom lyssnarna inte kan se honom.
Tack för ditt bidrag.
Mit Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
Hey, nee, men jag tänker bara, ett problem med sexfrågan under hela den här perioden i brittisk litteratur är att den är striktlig för båten. Eller det går inte att stava ut, utan det på sin höjd en suggestion.
Det kan antydas.
Ja, fast jag tänker om man läser Svindlande höjder så förstår man ju vilka som har en erotisk förbindelse till varandra och vilka som inte har det.
Ja, men det är för att norra i Svindlande höjder är riktiga män och andra är inte riktiga män. Eller hur?
Ja. Eller jag skulle säga, vissa är riktiga människor och vissa andra är det inte, skulle jag
typ
till och med säga.
Linton är en tönt.
Ja. Jag tycker ju så enormt mycket om Heathcliff.
Ja, och han är en riktig man.
Men en riktig människa. En lidande människa, tänker jag.
Ja.
Ja, nej, men precis. Men man förstår att det finns en stark erotisk energi hos Heathcliff. hos Kasobon finns det absolut nothing of the sort. Och det stör honom inte. Och Dorothea har nog inte heller, liksom, jag tror inte att hon begreppsliggör det som att det stör henne. Men däremot så, när de har gift sig så åker de på en bröllopsresa till Rom i ungefär en månad. Och de umgås knappt för att han vill sitta på ett bibliotek och arbeta. Och han liksom lämnar henne lite grann vind för våg. Och hon känner då att hon är besviken för att hon inte får hjälpa honom med till exempel så, ja, läsa högt eller diktera eller sådär.
Vad är hennes fixering vid att läsa högt?
Jag tror att det är att hon vill, hon ser sig själv som liksom en Maria-gestalt lite grann, att hon vill förlossa.
Men enbart genom det litterära eller intellektuella?
Ja, men till mänsklighetens gagn. Alltså hon är, alltså det finns någon form av helgonkomplex hos Dorothea.
Jag tycker att det låter fullt begripligt.
Jag tycker också att det är begripligt, liksom, särskilt givet att hon, vad ska hon annars göra? Mm. Alltså hon har inte så mycket, det är inte så mycket som står till buds liksom, för henne. Hon kan ju inte skriva någonting själv, för det är inte, hon har inte de möjligheterna. Hon har
men det är just det här med högläsning, typ en närhetsklisché i 1800-talslitteraturen också, framförallt någonting som kvinnor gör för att liksom, eller det används som en gestaltning av närhet återkommande. Det finns ju flyga i Kalén och sånt också, finns överallt.
Men vadå, jag tänker det är väl, men, närhet att läsa högt för varandra, eller?
Ja, jo, absolut. Det är en återkommande figur under 1800-talets romantiska berättelser, högläsningen liksom. Den finns ju inte under 1900-talet på det sättet.
Nej. Men i alla fall, så när de kommer hem från Rom och de börjar liksom, de har flyttat ihop och de börjar växa in i det här gifta livet, så börjar Dorothea drabbas av en oerhörd ångest och ruelse, för att hon känner att nej, det här var kanske inte alls bra och hon är inte alls så pass stimulerad som hon trodde att hon skulle vara. Och nu ska jag läsa ett par citat här. Jag kommer hoppa lite fritt ur samma avsnitt ur texten så. But now, since they had been in Rome, with all the depths of her emotion roused to tumultuous activity, and with life made a new problem by new elements, she had been becoming more and more aware, with certain terror, that her mind was continually sliding into inward fits of anger or repulsion, or else into forlorn weariness. What was fresh to her mind was worn out to his. And such capacity of thought and feeling as had ever been stimulated in him by the general life of mankind had long shrunk to a sort of dried preparation, a lifeless embalmment of knowledge. When he said, "Does this interest you, Dorothea? Shall we stay a little longer? I am ready to stay if you wish it." It seemed to her as if going or staying were alike dreary. Or, "Should you like to go to the Farnesina, Dorothea? It contains celebrated frescoes designed or painted by Raphael, which most persons think it worthwhile to see." "But do you care about them?" was always Dorothea's question. "They are, I believed, highly esteemed. Some of them represent the fable of Cupid and Psyche, which is probably the romantic invention of a literary period and cannot, I think, be reckoned as a genuine mythical product. But if you like these wall paintings, we can easily drive thither, and you will then, I think, have seen the chief works of Raphael, any of which it were a pity to omit in a visit to Rome. He is the painter who had been held to combine the most complete grace of form with sublimity of expression. Such at least I have gathered to be the opinion of the cognoscenti."
Det är den minst romantiska man som någonsin har funnits.
Är det så fasansfullt?
Känner du inte lite identifikation dock?
Jag känner identifikation i liksom både frågan "But do you like them?" och i Kasobon som överhuvudtaget inte förstår, han kan inte relatera till den här frågan, utan han befinner sig bara i någon form
av... Jag känner bara lite bror.
"This kind of answer, given in a measured official tone, as of a clergyman reading according to the rubric, did not help to justify the glories of the Eternal City, or to give her hope that if she knew more about them, the world would be joyously illuminated for her. There is hardly any contact more depressing to a young, ardent creature than that of a mind in which years full of knowledge seem to have issued a blank absence of interest or sympathy. Och ja, Michaela.
Nej, men jag tänkte när du läste så tänkte jag, men är inte det här faran, ja, men, som på den här tiden kanske var ett nödtvång men som fortfarande finns idag, att man som kvinna i allt för hög grad stiger in i mannens liv och tar del av hans liv och hans intressen utan att bidra med sitt eget, och då blir det på något sätt, ja, men lite tråkigt för honom för att allt är som vanligt och det blir den här bristen på engagemang.
Ja, nej, men det blir tråkigt för liksom samtliga inblandade, måste man verkligen säga. Och sen så är det kommer precis här efter då ett väldigt belysande avsnitt där Kasobon håller ett oändligt tråkigt tal om deras underbara bröllopsresa, och han säger då till Dorothea att see Rome as a bride and live thenceforth as a happy wife. Det tycker han är liksom ett bra credo för deras resa. Victor boxar sig i bröstet. Mr. Kasobon pronounces little speech with the most conscientious intention, blinking a little and swaying his head up and down and concluding with a smile. He had not found marriage a rapturous state, but he had no idea of being anything else than an irreproachable husband who would make a charming young woman as happy as she deserved to be. I hope you are thoroughly satisfied with our stay. I mean, the results so far as your studies are concerned, said Dorothea, trying to keep her mind fixed on what most affected her husband. Yes, said Mr. Kasobon, with that peculiar pitch of voice which makes the words seem half a negative. I have been led further than I had foreseen, and various subjects for annotation have presented themselves which, though I have no direct need of them, I could not pretermit. The task, notwithstanding the assistance of my amanuensis, have been a somewhat laborious one, but your society has happily prevented me from that too continuous prosecution of thought beyond the hours of study which has been the snare of my solitary life. I am very glad that my presence has made any difference to you, said Dorothea.
Gud. Ja.
Mycket briljant dialog alltså. Ja. Mycket briljant dialog.
Otroligt bra dialog.
Men hjärtat krossas.
Ja, det är så fruktansvärt. Och så här pågår det 800 sidor. Och jag tycker på något sätt, alltså, jag tycker att det är en fullständigt briljant roman. Och jag tycker att någonting som den gör är att det är en så otroligt bra skildring av mannen och kvinnan i någon form av liksom relation till varandra. För jag tänker att de här, jag uppfattar ändå det som liksom två vad ska man säga, sociala fenomen som bara kan förstås i relation till varandra. Att mannen hade inte funnits utan kvinnan, och tvärtom. Och här är det som att Elliot liksom arbetar med de här relieferna i väldigt många olika konstellationer. Och hon gör det med så, det går liksom inte heller, tror jag, att extrahera så här George Eliots bild av kvinnan eller mannen ur detta, för det är hela tiden motsägelser, det är hela tiden liksom paradoxer, eller liksom, ja, det finns ingen enhet, men i de här enskilda relationerna som gestaltas så finns det en sån, ja, men verkligen liksom, det är så smärtsamt träffsäkert och analytiskt briljant, helt enkelt.
Men om du skulle försöka beskriva, vad är det för typ av kvinnlighet som uppstår ur den här dynamiken?
Just den här dynamiken mellan Dorothea och Kasobon?
Ja, eller båda de olika två centrala dynamikerna och hur de relaterar till varandra.
Jag tror att Kasobons relation till Dorothea är omedveten, så att säga. Att han är liksom, hans liksom jag har kunnat uppstå för att det har funnits en dynamik mellan kön där liksom kvinnor har skött saker åt män. Han hade inte kunnat vara den här liksom fullständigt cerebrala människan. Och det handlar inte bara om kön, det handlar också om klass till exempel. Liksom att, men han, det är ju inte en människa som behöver bekymra sig om saker. Så. Utan det finns någon krattar ju manegen åt honom hela tiden. Detta trots att han är liksom en ganska ful och eländig och ocharmig man, så finns det liksom någon form av liksom grundläggande relation till verkligheten som han inte behöver bekymra sig om. Dorothea däremot är hon inser liksom att det som man idag hade kallat typ för att liksom förverkliga sig, det hennes medel för att göra det är, det måste gå genom en man, för hon kan inte göra det på egen hand. Alltså det finns liksom, hon kan ju knappt, hon kan ju skriva och sådär, hon har fått liksom en uppfostran i hemmet och hon kommer från en bildad familj, men hon har ju överhuvudtaget inga ambitioner om att hon skulle bli författare eller att hon skulle skriva Key to All Mythologies, utan det hon kan liksom kanalisera är att hon ska hjälpa någon annan göra det och ta del av den äran och den intellektuella stimulansen som är då underbara, intressanta diskussioner med en människa som kan ägna sig åt det här.
Och här tar jag precis liksom, ja, men de manliga bristerna som du efterlyste tidigare, bekännelsen om dem vid. Att det är liksom i kvinnan framträder tydligt, och då blir hon som ett slags kvitto på mannens ofullständighet.
Ja, på något sätt. Alltså, att kvinnan på något sätt måste ha en blick för sin egen situation och för mannens situation. Medan mannen, det räcker liksom ganska långt för honom att bara ha en blick för den egna situationen, medan kvinnan är det osynliga eller liksom det outsagda. Men kvinnan måste på något sätt förhålla sig till båda de här existenserna. För Kasobon, och det är likadant med liksom alla män egentligen i den här romanen. De förhåller sig till kvinnor i bemärkelsen att kvinnor existerar i deras närhet. Men de två äktenskapen som följs, det handlar om att det är liksom ganska ambitiösa män som inser att det vore bra med en fru ju. Och så försöker de hitta, eller liksom de råkar springa på ett representativt exemplar. Och de är inte, och det som också är så bra är att så här, de är inte på något sätt dåliga människor liksom. Utan på något sätt det här är det system inom vilket de verkar, och det är jättekomplexa relationer. Och de här kvinnorna är ju också, de är ju vansinnigt naiva och har ju märkliga förväntningar på de här männen som kanske inte är helt sympatiska, eller liksom som de, det är ju egentligen självklart att de inte kan leva upp till liksom. Men jag tycker att hela Middlemarch är en otroligt bra skildring av så här, den på något sätt brist på människokännedom som liksom en väldig könsskillnad kan fostra, om ni förstår vad jag menar. Att man tänker att att man helt enkelt inte ser människor av det motsatta könet som människor riktigt, utan man ser dem som funktioner. Och sen blir man besviken, som i Edith Södergran.
Just det. Men jag har en sån otroligt banal tanke som jag egentligen inte ens vill säga, men det känns liksom tvingande på något sätt, att jag tänker att allt blir vidrigt utan kärlek. Och jag tänker också just att de här skildringarna från den tiden, också George Eliot har jag inte läst, men Jane Austen till exempel, jag kan tycka att de har fått en ny aktualitet med hur man tänker på relationer idag. Att man har ett väldigt, ja, men ganska praktiskt och oromantiskt förhållningssätt.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså just det här, det är en sån sak som jag har tänkt ganska mycket på, att det finns den här ändå föreställningen om att man väljer sin partner. Och på många sätt skulle jag säga att man faktiskt inte gör det. För att man har inte val, förutsätter ändå liksom en så här överblick över alternativen, så att säga. Det förutsätter liksom att man tar aktiv ställning mellan ett antal alternativ som radas upp för en någorlunda simultant, typ. Men att människor är tillsammans med den ena och andra personen, det är ju rätt mycket en fråga om slump och tur och liksom att man råkade vara på samma plats vid samma tillfälle, typ.
Men också det i det Michaela säger, som jag tycker både George Eliot och Jane Austen gör. Malte Persson skrev väldigt bra om det för några månader sedan i Expressen. om att i 1800-talsromanen, kanske i synnerhet den brittiska, men också hos Balzac i viss del, hos Flaubert, så finns det liksom en materiell medvetenhet om att man inte bara är en man kan säga det så här, man vet vad alla människor i Jane Austens romaner tjänar. Man vet hur mycket mark de äger. Och det är lite samma, om jag minns George Eliot rätt, att den här eventuella rikedomen, den är väldigt närvarande i varje relation. Och det är ju en grej som jag tänker göra dem extra aktuella, för att den dimensionen helt har försvunnit ur den moderna realistiska romanen. Jag tänker ofta på Maken som en roman, inte om kärlek, alltså Gun-Britt Sundströms fantastiska bok. Inte en roman om kärlek, utan att det finns billiga tillgängliga hyresrätter i Stockholm. Som den är otänkbar förutan. Och det är liksom ett så här kreativt element i romanberättandet som är traderat från 1800-talet framåt, som alla de gör genialt, men som idag känns... Tone Schunnesson gör det i Dagarna, men i övrigt en brist, tycker jag.
Jag vill läsa ett exempel här återigen ur Middlemarch, när Rosamund, då det här andra paret, när hon börjar fantisera om Lydgate, den här läkaren som har flyttat till Middlemarch, som handlar om precis det. Och det handlar då om att Lydgate, de har träffats på några olika bjudningar och sånt där, liksom introduceras för varandra. Och Lydgate har varit liksom artig och vänlig mot henne för att hon är en vacker ung kvinna, och han liksom beter sig som det anstår en man av hans ställning att behandla en sån kvinna. Men hon då, som är på jakt efter en friare, har liksom blivit helt besatt av honom, för att hon, det här är liksom den första aktuella mannen som på något sätt har kommit till hennes närmiljö. Och så står det så här då, att in Rosamund's romance it was not necessary to imagine much about the inward life of the hero or of his serious business in the world. Of course he had a profession and was clever as well as sufficiently handsome, but the piquant fact about Lydgate was his good birth, which distinguished him from all Middlemarch admirers, and presented marriage as a prospect of rising in rank and getting a little nearer to that celestial condition on earth in which she would not have nothing to do with vulgar people, and perhaps at last associate with relatives quite equal to the county people who look down on the Middlemarchers. It was part of Rosamund's cleverness to discern very subtly the faintest aroma of rank.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
And once, when she had seen the Miss Brooks accompanying their uncle at the county assizes and seated among the aristocracy, she had envied them, notwithstanding their plain dress.
Kanye West har ju gjort en utmärkt låt om det här. Det är synd att inte svenska romanförfattare gör det.
The faintest aroma of rank.
Ja. Gold digger, ja, kallar Kanye West.
Exakt. Nej, men i alla fall, jag tycker Middlemarch är en otroligt... Det handlar om människor som är in i ett system och som klättrar och navigerar inom detta. Och det görs med en, nej men bara en helt liksom fantastisk sociologisk blick. Och bara en sån, alltså jag tycker det påminner ganska liksom mycket om Proust. Men det är inte liksom ett kännande, tänkande, förnimmande jag som är i centrum, utan det är liksom, det är en kollektivroman i mycket högre grad, men dock mer liksom en berättare så. Men det är, jag är knäckt av den här underbara boken.
Mm, jag ska läsa den, tänker jag.
Ja, du skulle älska den, tror jag.
Ja, jag tror
du också, Lyra. Men Michaela, du har också ett exempel.
Ja.
Först ska vi säga grattis på internationella kvinnodagen.
Är det här liksom försök att ta ironi till Göteborg?
Jag ser säsong 10 av Curb Your Enthusiasm nu. Och i första avsnittet så är det att folk går runt och säger gott nytt år till Larry hela tiden, fastän det är 3 veckor efter nyår. Och så beter du dig just nu, Victor.
Tack.
Och, är det tyket?
Ja, det är tyket.
Jag försöker förstå innebörden av det ordet.
Victor är tyken. Jo, jag ska inte tala om en författare, utan en konstnär, fast som också ger ut böcker, och det är Sofie Kall. Hon är väl främst betraktad som fotograf, man skulle också kunna säga performancekonstnär, men man kan också säga författare, fast kanske kan man säga att hon är författare mer i meningen att hon lever litteratur snarare än skriver litteratur. Född i början av 50-talet, 52-53 kanske, i Frankrike. Och har sedan slutet av 70-talet ägnat sig åt vad hon själv kallar för privata spel, men som andra då har valt att kalla för konst. Och varför jag har valt att tala om henne, det är för att när vi skulle tala om kvinnan eller kvinnlighet, så ja, men då tror jag att jag först förknippade ämnet på något sätt kvinnlighet och litteratur med någon slags klagan. Och att man skriver utifrån positionen av kvinna, utifrån att vara förfördelad. Det jag tänker att Sofie Kall gör så genialt är att hon på något sätt tar mannens bild av kvinnan som ett mysterium, och så tänker hon, tänk om kvinnan faktiskt är ett underbart mysterium och jag lever det mysteriumet. Och så gör hon liksom hela livet till en detektivhistoria. Och boken jag har här, den heter Double Game, och det är ett slags svar till Paul Auster.
Tycker du ska beskriva omslaget också, för att det är inte ett omslag som påminner om de omslag som böckerna vi brukar prata om här.
Det är en bild, ett foto av Sofie Kall i något slags nattlinne, tror jag, med händerna på, eller vid sina egna bröst, och en blond lång peruk och en död katt om halsen. Fast liksom ser så här, den ser stel och uppstoppad ut, eller vad tror ni? Är det en riktig katt?
Jag tror att det är en uppstoppad katt.
Ja, den är fan inte vid liv i alla fall.
Nej, ja. Den är väldigt liksom fyrkantig bak till.
Detta är då för att Paul Auster i sin bok Leviatan så använde han Sofie Kall under 7 sidor och tog hennes livshistoria och hennes konstverk och beskrev en, ja, men lånade in det till en karaktär som, eller en person i boken som han kallade Maria. Men då la han också till lite saker. Och då la han till exempel till att den här Maria levde sitt liv vissa dagar under vissa bokstäver. Så att vissa dagar så levde hon under bokstaven B. Och det är det som är omslaget då, att hon är Big Blond Bimbo. Och då försöker hon efterlikna Birgit Bardot. Och det är därför hon är omgiven av de här djuren. Det är också jättebra när hon lever enligt W och åker tåg till Vallonien samtidigt som hon läser Walt Whitman och lyssnar på Wagners Valkyrian. Ja.
Hysteriskt skulle man kunna kalla det.
det tror jag man verkligen kan kalla det. Men hon presenterar i den här boken då, så presenterar hon också sina egna konstprojekt som han refererar. Och det är bland annat till exempel att hon i slutet av 80-talet någon gång så ser hon en man föreläsa. Tycker att han är väldigt attraktiv. Men han är illa klädd. Så då bestämmer hon sig för att hon ska förbättra hans garderob. Så varje år kring jul så skickar hon honom ett plagg anonymt. Och så sen så, efter första gången hon gör det så ser hon honom ute på något vernissage i Paris. Och då har han på sig den här slipsen eller vad det var hon skickade. Men den passar inte till skjortan han har på sig. Så då förstår hon att hon måste skicka en total garderob så att han kan bli helt välklädd. Och det håller hon på med i några år. Men sen så tröttnar hon så att det blir aldrig några skor och ingen rock.
De dyra delarna av garderoben?
Ja, men jag tror inte det handlar om det, utan jag tror bara hon tröttnar. Men planen var egentligen att när han väl då var välklädd så skulle hon gå fram och hälsa på honom och så skulle de lära känna varandra.
Skulle hon någonsin berätta att det var hon som hade gjort det här?
Det vet jag inte. Det skulle kunna gå åt båda hållen.
Väldigt romantiskt gjort, tycker jag.
Ja. Mm. 1981 sa hon också till sin mamma att mamman skulle hyra in en privatdetektiv. Och att den här privatdetektiven skulle förfölja Sophie Calle och fotografera henne under en hel dag. Och jag tror hon visste vilken vecka det skulle ske, men hon visste inte exakt vilken dag i veckan det skulle ske. Så att då levde hon hela den här veckan som att hon var betraktad. Och så har hon då väldigt utförligt beskrivit hur den här dagen var och hur hon liksom... Ja, men gick till frisören för att göra sig snygg för den här privatdetektiven och ja, men gjorde saker som hon trodde ja, men skulle få henne att verka som en attraktiv kvinna. Hon gick till någon kyrkogård och la påskliljor på en grav och träffa sin pappa för hon ville att privatdetektiven skulle se hennes pappa och såna här grejer.
Har du också det här verket som är det här tänker jag ofta på som är att Sophie Calle blev någon vid något tillfälle typ dumpad per mail.
Ja, för det tänkte jag också tala om. Det heter Prenaison de vous. Som är ta hand om dig själv, fast i ni-form på franska då. Och det var att hennes pojkvän gjorde slut via mail. Ett mail formulerat i ni-form. Men det kanske var så de talar med varandra hela tiden, vem vet.
Ja, oavsett är det helt sinnesfukt. Men...
ja, men så tyckte hon att det här mejlet var så opersonligt så att hon kände att hon kunde inte svara på det. Att det var liksom opersonligt och litterärt och det var mer som att han hade skrivit det. Det var liksom inget samtal, han riktade sig inte till henne. Så att då beslöt hon att istället låta, om det är 107 eller 117 kvinnor, svara åt henne. Det är en mängd kända kvinnor som Laurie Anderson typ, men också en porraktris och en clown och,
är det här som är väninnekören?
Ja, fast i extrem form då, och de tolkar det här verket och vissa mer kreativt men andra också, skådespelerskan Victoria Abril till exempel, hon ligger bara och läser det i en säng. Även en kvinnlig papegoja återger brevet och biter sönder det och upprepar frasen: jag har alltid älskat dig, jag har aldrig ljugit för dig.
Men den här stackars pågen tvingas höra det här också.
Pågen?
Mannen?
Ja.
Ja, någonstans när hon hade kommit en bit med verket så berättade hon för honom att hon gjorde det och eller att hon höll på att arbeta med det. För att det hon sen gjorde med det här verket är att hon 2007 ställde ut det på Venedigbiennalen. Ah. Och det har också blivit som en ny tankefigur för mig. Som jag sa i tidigare avsnitt, att när jag tycker att något är väldigt dåligt gjort så tänker jag alltid att det är 136 felöversättningar. Mm. Och nu har jag börjat tänka, när jag någon gång blir illa behandlad, så då är min första tanke... Och till skillnad från de här klagande kvinnorna och klagande kvinnor i allmänhet, så tycker jag att jag tycker det är väldigt pinsamt att bli illa behandlad. Och jag vill inte att någon ska veta om det. Och vill liksom bara bli av med kränkningen direkt. Men då är min nya tanke att jag ska ställa ut på Venedigbiennalen. Och då börjar jag gärna skratta åt mig själv och glömmer kränkningen.
Ja, men du och jag pratade om det här, Mikaela, för ett litet tag sedan. Eller vi pratade om Sofie Kalv och jag sa att hon och Chris Kraus bland annat har varit väldigt, de har gjort väldigt mycket för mig när jag har varit förälskad. Att det liksom, de konstnärskapen har hjälpt mig att gå in i någon form av roll där jag helt enkelt skiter fullständigt i, alltså där jag tycker att liksom jag kan uppnå någon form av roll där jag tycker att det är, i allt det plågsamma så är det också kul, för att man kan testa olika saker och man känner sig liksom på något sätt speglad och sedd av en omvärld.
Men om jag får formulera precis samma sak lite mer vanvördigt, är den här den intellektuella kvinnans version av svenska powerkvinnor?
Nej, men så tycker jag absolut inte det.
Finns det något förebildligt i det här som själva, alltså, för att när du beskriver det och när du beskriver det du precis sa, Mikaela, så låter det som att det finns inte nödvändigtvis ett liv att efterleva, men något förebildligt i sättet att hantera situationerna i livet.
Nej,
som gestaltas här.
Inte riktigt, utan jag tycker att det handlar mer om, för jag tycker inte att det handlar om att hävda sig själv, vilket jag ändå tycker är lite vad du antyder.
Okej, okay, ja, men det kan vara en dålig, det var en försläng i jämförelse.
För det är inte, alltså, syftet är ju inte liksom att det ska vara empowering.
Nej, men det var en försläng i jämförelse.
Nej, men jag ska förklara hur jag tänker.
Ja.
Utan jag tänker att, eller för mig så tänker jag att vara kvinna, eller min upplevelse av att vara kvinna, vilket för mig är oupplösligt förbundet med att vara människa. I den, när jag inte känner mig som kvinna så känner jag mig liksom inte som människa heller. Eller, och så kan det kännas ibland som att man nästan inte finns. Eller sådär. Men för att om man ändå säger att vi lever i ett samhälle där mannen är normen på något sätt, så tror jag att jag tycker att det är, men jag tycker att det är skönt. Eller? Och också roligt. Jag har liksom alltid tyckt att det är roligt att vara kvinna. Och ja, men att det är någon känsla av att vara katten bland hermelinerna som jag tycker hon fångar. Och vi har talat mycket idag om begränsningarna man upplever som kvinna. Men jag tror också att man på ett helt annat sätt har en stor frihet som kvinna. Och att man kommer undan med massa saker som kvinna. Jag tycker att det är det hon utnyttjar mycket i sitt konstnärskap.
Mm. Vad är det för saker man kommer undan med till exempel?
Det ska jag berätta om nu. Och då var det att väldigt tidigt i sitt konstnärskap så började hon med att bara förfölja människor, stalka människor på stan. Och då en dag så förföljde hon en man och så tappade hon bort honom ganska snabbt. Men sen samma kväll så träffade hon den här mannen på ett vernissage och talade lite med honom. Och det var ingen man som hon var attraherad av eller intresserad av på något sätt. Utan, ja, det var bara en man. Men den här mannen berättade då att dagen efter så skulle han åka till Venedig. Och då fick hon en ingivelse att hon skulle också åka till Venedig för att förfölja honom där. Och då gör hon det. Och i Venedig och förföljer honom i 2 veckor. Och jag tänker att som man att göra det och liksom följa efter den här, om en man hade följt efter en kvinna och fotograferat henne i 2 veckor och ställt ut och hävdat att det var konst.
Det hade blivit dumpan.
Ja, det tror jag.
Nej, det hade inte funkat.
Men
det har ju dock hänt många gånger.
Ja, ja, absolut.
Gud, alltså, det har hänt många fler gånger.
Ja.
Men det blir inte konstigt.
Det är också därför det inte blir, är roligt när män gör det kanske. Utan att det är på något sätt att hon vänder lite på positionerna. Och hon har jättesvårt att hitta honom de första veckan egentligen i Venedig. Hon åker dit och han har nämnt var han ska bo. Men det här hotellet som han har namngivit, det finns inte. Och då skriver hon, det förvånar mig inte. Så det är som att hon direkt går in i något misstänkliggörande.
Och det känns som jag känner den här kvinnan av någon anledning. Jag kan inte säga vem det är just, men det känns som jag känner
det. Hon fångar något, tycker jag. Nu är frågan, ska jag läsa på engelska fast när jag är så dålig på engelska?
Ja, jag har ju också gjort det.
Då kan jag bara passa på att flika in att översättningen jag läste av Olga Ram var inte Mikael Larssons utan min egen.
Ja.
Så att han inte hamnar i skugga för min dåliga spontana översättning.
Och John Didion freestylar jag.
Du läste på, från engelskan. Fast
jag hittade på svenska från engelskan.
Ja, men då hon skriver, för det är också, ja, men humorn i hennes verk är väl på något sätt att det är ganska torrt och registrerande och som att hon avlägger någon vetenskaplig rapport, och det tycker jag också är, ja, men någon slags rolig kontrast mot skimrande prosa, saker skrivna med glittrande penna, sånt som man förknippar med kvinnor i Sverige.
Eller du i alla fall. Om du går ut här på stan och bara, vad förknippar du med kvinnor i Sverige? Det är väldigt få som kommer svara skimrande prosa.
Och glittrande pennor, men jag förstår vad du menar.
Nej, men kvinnliga författare i Sverige förknippar man väl med skimrande prosa och glittrande penna. Och jag tycker att Sofie Kall är en väldigt bra prosaist. Nu är hon då, undrar, jag vet inte hur många dagar hon har varit. Hon har varit några dagar i Venedig och går runt och letar efter honom på stan. 12:30 på eftermiddagen. Jag tar en promenad vid stranden. Jag drömmer om honom och en mening av Proust. Jag byter till engelska kanske. To think that I have wasted years of my life, that I wanted to die and that I had my greatest love for a woman whom I did not care for, who was not my type. I must not forget that I don't have any amorous feelings towards Henry B. The impatience with which I await his arrival, the fear of that encounter, these symptoms aren't really a part of me. Och det är liksom att hon skapar känslor och situationer ur ingenting. Det är liksom, ja, men och lyckas på så sätt, tycker jag, fånga någon väldigt tomhet och ensamhet, kan man väl säga kanske.
Det där tycker jag är ganska fundamentalt i en upplevelse av världen som jag tror är helt klart kvinnligt kodad, just det här i att man är så otroligt fokuserad på den manliga blicken, så att säga. Man är så fokuserad på liksom hur man framstår i mäns ögon och på liksom att relatera till dem, och det skapar också den här formen av liksom besatthet.
Mm.
Och jag håller med precis verkligen med dig, Mikael, om att just det som gör Sofie Kall så otroligt bra är att hon på något sätt försöker renodla den besattheten, eller att hon liksom isolerar det kirurgiskt som ett fenomen och gör någonting av det som är storslaget.
Ja, men verkligen. Och det är också den här Henry B. Han har med sig en kvinna på resan, om det är hans flickvän eller fru. Och då blir hon också väldigt upptagen av henne och störd av henne och håller på så här, jag är rädd för henne, vad ska hon säga om hon ser mig? Men varför skulle hon säga någonting överhuvudtaget? Hon är ju bara en främling. Till saken har också att hon maskerar sig i Italien genom att ta på sig en blond peruk. Vilket jag också tänker är så genialt. För jag har länge beklagat att man kan inte vara inkognito som kvinna på samma sätt som man kan som man. Men då tänkte jag, när jag läste det här, så tänkte jag att på sätt och vis så är man alltid inkognito som kvinna. För det, hon får ju, ja, men mycket, mycket mer uppmärksamhet som blondin i Italien såklart. Men det är ju just uppmärksamhet som snygg tjej, inte som
varelse eller
stalker. Brottsling.
Men när jag hör det här, jag vill dels läsa det här för att det har jag inte läst. obekant med det här. Men jag vill läsa det och sen vill jag läsa en biografi typ skriven snett utifrån. Fattar ni vad jag menar?
Nej.
Som inte är hon, utan som ser det liksom, ser hennes liv från ett fönster snett ovanför henne hela tiden.
Varför vill du göra det? Det verkar som att hon själv redan har det perspektivet.
Ja, verkligen.
Precis.
Då vill du ha utifrån perspektivet på utifrån perspektivet.
Jag tror bara det hade varit otroligt bra.
Skrivet av en man eller av en kvinna?
Inte en kvinna.
Men du kan ju läsa då...
Av princip.
Du kan ju läsa Paul Austers skildring.
Ja. Det ska jag.
Och i den här boken så har hon också...
Jag ville läsa Sofie Kaj, men sen kom jag på att jag kunde läsa Paul Auster istället. Så skriver de henne.
Men det är just där, jag tycker du fångar väldigt bra, Michaela, det här med liksom humorn i att vara kvinna. Mm. Som är att man är... det finns... Det, alltså på sätt och vis är det lite grann som att vara barn. Att så här, man behöver inte riktigt... Det finns en form av liksom ansvar som man inte... alltså som inte liksom efterfrågas att man ska ta, typ. För att man är inte... Man är ändå någon slags undantag. Och det finns liksom någonting i så här, det seriösa, vuxna, sånt som man kan förhålla sig till med liksom en viss humor som kvinna. Och det kan jag också tycka är en väldigt liksom, frihet. Och det är också någonting som jag kan använda i vissa situationer. Att liksom man kan fly då och då in i att man är ju ändå kvinna på ett sätt som liksom det kan ju bygga på, det bygger ju på ett förtryck i någon mening, men det skapar också liksom förutsättningar för typ humor och insikt som är väldigt speciella.
Ja, men verkligen så. Och ytterligare en sak är att människor vill hjälpa en med saker hela tiden. Om ni ser till exempel den spegeln där. Den är jättetung. En jättestor spegel från 40-talet.
Väldigt fin med vinrankor på.
Så. Ja, tack. Det är min Gérard Depardieu-inredningsstil.
Putinisten Gérard Depardieu.
Ja, jag är inte putinist på något sätt.
Det är så många viktiga saker vi har klarat upp.
Ja. jo, men den har en främmande man burit hit till lägenheten.
Hur gjorde du för att få honom att göra det?
Ja, då gjorde jag så att jag gick, ja, men i min dumhet så gick jag och tänkte att men, den kan jag hämta ut själv. Jag bor 10 minuter från upphämtningsstället Bukowskis. Och då märkte jag, när jag kom ut på gatan så märkte jag att jag kunde inte gå mer än 2 steg utan att vara tvungen att stanna och vila i 1 minut för att den var så tung. Så då stod jag, och det var liksom att den var så tung så jag kunde inte gå in på Bukowskis igen. Så då stod jag ute på gatan och såg väldigt lidande ut i 1 minut. Och då kom en man fram och sa, kan jag hjälpa dig? Och då sa jag, ja, du kan bära den här hem till mig.
Klarade han det utan problem? Eller?
Jag tror det var nog tungt för honom att bära den. Men det är också att då kan man, jag tror att som man då så kan man inte säga att nej, det är för tungt, jag orkar inte.
Har man axlat rollen och bära någonting så kan man, nej, det är klart man bär det då.
Ja, och det där är också, alltså det har hänt mig också flera gånger, och senast det hände mig, det var när jag skulle bära hem en hylla, liksom en kökshylla i kanske så här 5 plan eller någonting som var väldigt tung, och jag hade också då köpt den på alltså motsvarande Blocket i Tyskland, och ja, det var så att jag kunde gå några steg och sen var jag tvungen att sätta ner den och vila, och då kommer en man. Och denna man, han pratar inte tyska, han pratar inte engelska. Han är från, som jag förstår det, någonstans i Nordafrika. Oklart liksom vad han gör i stan. Men liksom hans enda så att säga, privilegium i den här situationen är ju att han är man. För i övrigt så är det uppenbart att liksom, ja, jag har ju mer pengar. Jag har liksom en annan etablerad samhälle på ett helt annat sätt än vad han är rimligen. Men... han är man. Och det där är också så liksom en bizarr sak med en vakvinna, tycker jag. Att man har så, man kan ha liksom så vansinnigt mycket makt i olika situationer. Eller makt är så liksom, det blir så trubbigt begrepp. Men att så här, man har väldigt mycket att säga till om. Och man har liksom en väldig förmåga att forma sitt liv i vissa situationer. Men det liksom
ja, det här är så extremt banalt det jag säger nu. Men för det jag menar egentligen liksom att det blir intressant, den här erfarenheten av att man möter någon som man är överlägsen ur ett liksom socialt, alltså rent krasst perspektiv på liksom samtliga sätt. Men i och med att den personen ändå är man, så kan den ändå i den här situationen liksom inta en roll visavi en själv som är en helt annan.
Galanteri.
Galanteri.
Men känner du dig omhändertagen när det här ägde rum? Eller vad är erfarenheten när man får en vindrankespegel hemburen till sig? Vad innebär den i den erfarenheten?
Nej, men det känns väl bra. Alltså, det känns som att man bara kan gå ut på stan och vara helt inkompetent och så kommer det ordna sig ändå. Jag tror att det är liksom det som är känslan.
Jag tycker nog att det känns barockt. Att det är så här liksom... Alltså, jag skulle inte säga att det känns bra, det känns inte heller dåligt, men mer bara som så här, vad underligt att världen är så här, är nog min känsla.
Ja.
När jag går ut på stan och spelar dum.
För jag tänkte läsa en sån passage hos Sofie Kall också, och då har hon lyckats hitta mannen och hans flickvän eller fru och har stalkat dem en hel dag. Och det här tänker jag är så typiskt något som man bara kommer undan med som kvinna. Och då är det... at 6:15 p.m. they go into an antique shop. Luigi Bottega de Arte, 1656, Piscine di Fresseria. They go up a stairway and escape my watchful eye. There is a tiny blind alley in front of the shop. I decide to take up watch on the corner of the alley where it meets the piazza. When they come down the steps, I'll see their legs as they appear, and I will back up into the darkness. Once again, I wait. 7 p.m. A stranger passes several times in front of me. I turn my eyes away from him and stare fixedly at the ground. The man enters La Colomba restaurant. 7:30 p.m. It's freezing out. I approach the antique shop. One must ring to enter. Above the door, a sign reads, show me your home and I'll tell you who you are. 8 p.m. They are still inside. I am outside. I cast aside all caution. I lean against the door. The absurd length of this visit. It's as if they were telling me, you can wait for me. I won't come. As if he were telling me. 8:10 p.m. The man who had stared at me for a long time leaves La Colomba. He stops and speaks to me. He's surprised to find me in the same spot in this cold. He wants to know if he can be of some help. I tell him I'm in love with a man. Only love seems admissible. And this man has been in Luigi's antique shop since 6:15 in the company of a woman. I ask him to go join them alone and to tell them what he has seen when he comes back. He agrees to do it. 8:15 p.m. He rings the bell at the antique shop. The door opens. He enters, climbing the steps. 8:20 p.m. I'm impatient. The stranger must have spoken to them. 8:25 p.m. He comes out. He gives me this account. The main part of the shop is located on the second floor. The antique dealer, a man and a woman, are seated in comfortable armchairs, a glass of whiskey in hand. It's quite warm in the room. I do not know what they were saying because Luigi, a charming gentleman, interrupted their conversation to wait on me. After a silence, he adds, it seems they plan on staying there for a while. He asked me if I still wish to wait. I answer yes. I thank him for his help. He seems surprised, but he leaves.
Ja, men exakt det. Alltså, så där tycker jag ofta att det är som kvinna. Att man kan iscensätta små performances i vardagen. På ett liksom helt oöverlagt sätt, men bara att man kan utnyttja på något sätt den här märkliga rollen som någon form av liksom undantag som man har.
Ja, men precis så.
Och det är jättekul.
För det är ju någon igenkänning i det här.
Ja, gud ja.
Som jag tänker du kanske inte känner igen dig,
Victor. Verkligen inte. Jag förstår inte hur jag skulle förmå mig att iscensätta det här. Jag betvivlar starkt att jag har förmågan eller kapaciteten att göra
det. Men det måste ju vara oändligt tråkigt.
Att inte kunna göra
ja.
Det? Ja, när jag hörde låter det fantastiskt att kunna göra det. Jag blev genuint svartsjuk eller avundsjuk. Båda kanske, en kombination.
Det var en otroligt rolig skandal i för kanske 10-15 år sedan i liksom den brittiska konstvärlden, där det var en, jag kommer inte ihåg namnen då, men det var en brittisk manlig konstnär som jag tror fick Turnerpriset och sånt och var väldigt känd och handlade på med växter på olika sätt, ställde ut liksom växter, och så var det en ung kvinnlig konstnär vars konstnärskap gick ut på att hon åkte runt och stal de här konstverken, och sen så repatrierade hon växterna. Så det var typ så att den här växten kommer ursprungligen från Panama, och då åkte hon och planterade den på Panama. Men att det var så liksom att hon bröt sig in på olika museum och liksom, ja, helt enkelt tog hans växter. Och det där tycker jag också är en sån liksom otroligt rolig hyperbol manifestation av kvinnlighet på något sätt. Att man, man parasiterar liksom.
Hade man gjort så här som man, hade man ju med all rätt blivit cancellerad på ett så här subtilt socialt sätt.
Det vill säga, är det kvällstidning svenska för cancel?
Ja. Ingen har någonsin pratat med henne.
Vadå, men med all rätt tycker du?
Ja. Det här,
det här är ju inte bara parasitiskt, kvinnligt i bemärkelsen parasitiskt, utan också vårdande och liksom moderjorden och så vidare. Det finns väldigt många kvinnliga aspekter.
Nej, det är konnotationer därav, men i grunden är det ju parasitisk.
Ja, men i grunden är det bara bra konst.
Men det är precis det som liksom Dorothea är med Kassobben, att det är liksom parasitiskt. Det är det liksom att man lever av en analysform, för att det är det enda som på något sätt, det måste man göra. Det går inte liksom med en kvinnlighet som inte har, som inte kontrasteras till en manlighet typ.
Och det är ju det Sofie Kall gör också. Exakt, med de här förföljelserna och hon måste liksom ha en, hon måste ha en privatdetektiv som förföljer henne och fotar henne. Det är...
Men jag kan lova så här mycket, att jag ska ge den här tillvarelseformen ett försök och se vad jag kan utvinna ur den.
Den parasitiska.
Tänk om du blir dömd för något.
Det är risken, tror jag.
För jag tänker att den känslan man kan ha som kvinna är så här, men vem ska stoppa mig? Alltså.
Exakt. Jag vet precis vad du menar, Michaela.
Och som man så tänker jag att man känner, vem ska stoppa mig? Ja, polisen. Eller?
Så du upplever dig som kvinna stå utanför lagen?
Nej, men på sätt och vis. Alltså, jag kan också verkligen känna så att jag kan göra sådana saker som jag är så här... Nej, men att liksom, jag kan ha ett perspektiv på tillvaron som är så fundamentalt loll. Som jag tror att män inte riktigt kan tillåta sig att ha.
Mm. Jag förstår nog inte riktigt vad ni menar. Jag känner inte
jag funderade, jag funderade idag, ska jag ärligt talat säga, om jag har förväxlat att vara kvinna med att vara excentriker.
Ja, det här liksom, jag har ett enda stort loll på tillvarons bekostnad och polisen kan inte ta mig. Jag har svårt att förlika det med mina egna
erfarenheter. Du känner inte det? Att man liksom kan trolla som kvinna på ett väldigt
bra sätt? Ibland kan jag känna att jag är någon slags clown liksom, men det är något annat, tänker jag. Vadå trolla?
Ja, men jag känner att man kan, jag känner att jag kan trolla mycket. Egenskap av kvinna. Alltså så att liksom, man kan komma in lite grann från sidan och göra lite absurda saker och man ställs inte till svars för det.
Jag upplever att jag ställs till svars för det mesta jag försökt göra.
Det är aldrig någon som ställer mig till svars.
Nej,
men jag tror inte att jag tror att det är en viss nyans av kvinnlighet som jag inte riktigt behärskar, som handlar om att liksom göra någonting friktionslöst och under radarn och liksom vara behaglig och glida med eller vara skenbart behaglig eller någonting sånt.
För det är inte att man är behaglig, med att man är så ställt.
Ja, exakt. Jag kan inte det.
Nej.
Men jag tyckte det var en ganska underbar tanke att sluta med, att kvinnan är liksom det moderna samhällets narr. Den enda som egentligen får säga till King Lear hur situationen egentligen är.
Ja, vi är ju långt från köttberget.
Ja, men man säger sanningen men ingen lyssnar.
Precis.
Exakt, precis så. Nej, men det, och det är det som är
jättevurigt. Det står man på heden.
Ja.
Men,
Vad säger du, Victor?
Det står man på heder. Vad sa du? Det är du som är gästombudet.
Ja, exakt.
Ni sitter och berättar för mig och världen där, men jag tar inte in ett skit.
Nej, jag tror att Rebecka tänkte mer på våra lyssnare, som är väldigt få.
Nej, tyvärr så är de inte så få längre. Men de blir nog färre med det här avsnittet kanske. I alla fall, tack för att ni lyssnar på gästerbudet. Ni som gör det.
Det var avsnitt 14. Jag vill bara avsluta med en gratulation. Till mina kvinnliga vänner.
Och kanske till de kvinnliga lyssnarna också, eller?
De kvinnliga lyssnarna förtjänar också en stor gratulation. Det var Strindberg, Ibsen som banar vägen.
Jag vill också tillägga att Victor har då och då, jag är väldigt trött så här sent på kvällen, och då har Victor då och då tittat på mig medlidsamt och klappat lite på mitt knä. Så att han finns här för gravida kvinnor världen över.
Bra reklam för män.
Kvinnornas vän, Victor Malm.
Tack.
Är det som säger de orden.
Han vill inte bara gratulera, utan han vill också tycka synd om kvinnor.
Sista patriarken.
Det här var gästabudet från Göteborg. Tack så mycket för att ni lyssnar.
Hej då.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.